Podplay.
Live från Studio 1, det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde. Med mig, Messiah Hallberg.
Klara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Nu ni, kära lyssnare, ska ni få ett exklusivt erbjudande.
Vadå?
Ja, nej. Det är faktiskt att jag ska ut på turné igen 2022-2023. Och då får ni nu, som lyssnar på podden, en möjlighet att grabba de bästa biljetterna först. De är alltså inte officiellt släppta, men om ni går in på en hemlig adress som jag strax ger, så kan ni få köpa biljetter redan idag innan de släpps då senare i veckan.
Fint, va? Det är så här du berättar att du ska på en ny turné.
Nej, men det ska jag göra sen. Det här är bara för poddlyssnarna. Jag ska på en ny stand-up-turné.
Men vad roligt. Det blir som en liten julklapp.
Ja, precis. Och man ska ju tillägga här att det är inga rabattkoder eller rabattpriser, utan det är fullt pris. Ja. Men möjligheten att få sitta längst fram och vara så nära så att om man bara sticker ut ett finger så kan man få nudda en av mina julkulor.
Och nej, också störst risk att du kommer att skämta med dem.
Ja, precis, men det är kul i alla fall. Städerna som jag kommer till är Växjö, Göteborg, Gävle, Örebro, Jönköping, Lund, Halmstad, Linköping, Västerås, Södertälje, Umeå, Örnsköldsvik, Nyköping, Kungsbacka, Borås, Eskilstuna, Uppsala, Malmö, Ystad, Kalmar och så avslutar vi i Stockholm.
Jag tror att jag har varit i de flesta av dem där, förutom Södertälje.
Jag kan fokusera på mig nu. Okay. Adressen är carlo.se/presale. Carlo, carlo.se/presale. Biljetterna släpps där idag 9:00 torsdag, så gå in och grabba dem innan det andra pöben får tag i biljetterna, för då är det kört, va?
Jag kommer köpa biljetter i Södertälje.
Inte i Stockholm där du bor.
Åka dit.
I Södertälje?
Ja,
vad kul.
Men jag har inte varit där.
Nej, det är väl exotiskt, tror jag.
Ja, spännande. Så två flugor i en smäll.
Ja, grattis Sverige. Välkomna hit 2 december, det är ju en bra julstämning. Du fick igång julstämningen direkt, Klara, när du la upp den där bilden på din mans kastade kläder.
Ja.
Och då visar det sig att det är ju inte, du är inte en ensam galning som jobbar med det här projektet. Eller vi har väl lyssnare som... Jag menar, alltså, du la ut den här då på att Daily Messiah.
Mm.
Det är inget fördömande av klädkastandet, utan folk har ju då backat dig. Någon tjej som heter Millifjord säger, ja, jag kastar ut makans laptop på samma sätt som sig bör. Inte som sig bör, vad är det för galningar som lyssnar på det här?
Oh.
Och någon annan kvinna som säger, kanon, jag skickar också ut min man. Så att, jag skulle vilja be John, de som så att säga har en tendens att kasta grejer, att stänga av podden nu. Jag vill inte ha er som lyssnare.
Nej, det är ju lite obehagligt. Och sen så undrar man ju också, är det okej att skylla? Hur långt kan man gå om man bara skyller på graviditeten?
Ja, men de här är inte gravida, det här är bara galna kvinnor, tror jag.
Ja, nej, det är klart att man inte får skylla på det. Men det är ju skillnad, jag vet inte, kanske går under psykisk misshandel. Jag kanske är en psykisk misshandlare.
Ja, men jag tänker så här, kvinnomisshandlare kanske resonerar så här, ja, men hon gjorde mig ju faktiskt arg, så där tänker jag. Alltså försöker rättfärdiga det på något sätt. Jag är ju ingen liknelse annars.
Jag har i och för sig inte slagit min man. Jag har hotat honom någon gång att om du kommer hem så kommer jag hugga ihjäl dig med kniven. Men det har jag ju aldrig någonsin liksom verkställt.
Det låter ju väldigt mycket som ett hot. Alltså, just.
Ja, men jag vet ju att jag inte är min allvar. Och oftast, det som är bra med mig är att det går över väldigt snabbt.
Åh, så skönt. Efter hugget så är det ilskan gått helt.
Du lägger ner kniven direkt efter.
Nu är det över, Kjell. Kjell, vakna för fan. Kjell, det är över. Kjell!
Nej, men inte så. Det är bara ord.
Kjell, ligger du här och blöder ner mattan? Kjell! Kjell!
Det är du som tvättar den där mattan, ingen jävel.
Nu rycker kläderna.
Men nu får jag ont i hjärtat. Stackars
Kjell. Ja, det fick han också.
Ja, förlåt. Nej, men jag ska bli bättre. Har ni sett det här med att de släppte ju Mellotristen lite tidigare. Och nu visar det sig att det är en ensam stackare som har råkat posta det här i appen. Jag har ju jobbat med den här appen, Mello-appen.
Men vad spelar det för roll? Jag såg att Aftonbladet kallar det en skandal.
Ja, så här skrev Aftonbladet. Den 1 december skulle SVT gå ut med samtliga artister i Melodifestivalen 2022. Men redan nu har namnen läckt ut på sociala medier och skandalen är ett faktum.
Ja, men vadå skandalen? Några timmar innan. Vet du vad som är skandalen? Nej. Det är ingen slump att Aftonbladet skriver det här. För deras nyhetsreporter Tobbe Ek, han sätter ju en stor prestige i att vara på förhand kunna avslöja Mello-artister innan SVT presenterar dem. Och nu fick ju han liksom inte chansen att presentera då några artister för att SVT gick för honom. Så det är bara han som tycker att det är en skandal.
Ja, det är ju förmodligen det. Men det är också jobbigt för den enskilde stackaren som har råkat posta det där i appen. För det är ju någon som har tryckt på publicera för tidigt. Alltså det
är, ja, men det är någon klart. Men är det någon, var det någon artist, jag har faktiskt inte ögnat igenom dem egentligen, men är det någon artist som ni kände var,
ja, men jag är så jäkla glad över att Tone Sekelius ska vara med och tävla i Mello. Tone Sekelius är då den första transpersonen som har tävlat i Mello. Jag vet inte så mycket om Tone Sekelius sångröst egentligen. Jag har hört lite grann på hennes Instagram, jag har följt henne under flera år. Yep. Så kul att se nästa steg i det här.
Verkligen.
Lite jassig röst har Tone.
Annars är väl Anders Bagge den stora. Alltså han ska vara med som artist. Det är väl det som mest människor ser fram emot kanske. Det är väl den största snackisen.
Ja.
Är Anders Bagge folklig, eller får man bara känslan av att Anders Bagge är folklig?
Men jag tror inte det handlar om folklig, jag tror det handlar om hur i helvete kommer det se ut när Anders Bagge är artist.
Men han gjorde ju det i Masked Singer i och för sig, som Sjöbjörnen väl. Så där har vi ju fått rösten
över ganska bra. Det var ju taskigt att kalla honom det.
Det här var en riktig
bra.
Nej men alltså,
såg du inte programmet?
Nej men Klara, jag kan inte kalla honom.
Igår premiärkörde vi vårt nya segment för att fira Jesu födelse. Årets julklapp. Varje dag fram till jul ger vi er julklappstips. Det är så svårt just den här tiden på året att veta vad ska man egentligen ge till farmor, vad ska man ge till sina barn. Och då går vi igenom, eller vår flygande reporter Klara Doktor, du går igenom de julklappar som har blivit årets julklapp genom historien.
Ja.
Sen 1988.
Precis, och framåt. Ja. Och jag hoppar lite mellan årtalen för jag tänker att det blir liksom mest levande så.
Igår var det ju Wokpannan som gjorde en bejublad återkomst.
Wokpannan var det då. Jag känner mig verkligen som vår egen lille modig, kommer ni ihåg honom?
Mm, just det, som alltid badade i Nyhetsmorgon och så.
Ja, jag är ju snart där antar jag. Men då har vi då kommit till dagens årets julklapp och då tittar vi mot, tillbaka till 2007. Vad var det då? Jo, GPS-mottagaren.
Oh.
Och GPSen heter ju egentligen Navstar GPS och det är en förkortning då av Global Positioning System och det är då en form av satellitnavigering. Det här utvecklades på 70-talet då av amerikanska försvarsdepartementet, men man började inte använda det liksom på bred front förrän 1994. Ganska sent.
Mm.
Och nu finns det alltså 27 satelliter som ligger i omloppsbanor runt jorden. Och det här ger möjlighet för alla då med en GPS-mottagare att bestämma sin position. Alla har ju det utom min bil, det vet vi som tidigare. Och man kan då se var den här GPS-mottagaren befinner sig oavsett väder, dag som natt och var som helst på jorden.
Otroligt.
Det underlättar när man ska till exempel hitta någonstans.
Det är det man har inte helt, skulle du säga. Ja.
Och jag har ju såklart gjort ett test också.
Vi
kan lyssna lite på hur det lät. Okej, Klara Doktorov här. Jag rapporterar från min bil. För idag så tänkte jag att vi skulle testa årets julklapp, GPSen. Mm. Då är det så att jag går in här, klickar fram. Nu ska vi se, vad ska vi åka till för festligt ställe idag då?
Vart vill du åka?
Jensens boffhus.
Tyvärr kan jag bara ge en färdbeskrivning som utgår från din aktuella plats.
Ja, men det...
Vill du att jag ska göra det?
Ja! Ja!
Du måste låsa upp din iPhone först. Men det bör du inte göra medan du kör.
Nej, men varför har du synpunkter om det? Den är ju upplåst. Jag fattar ingenting.
Vart vill du åka?
Jensens buffhus!
Jag uppfattade inte det där riktigt. Vart vill du åka?
Jensens buffhus!
Jag uppfattade inte det där riktigt. Vart vill du åka?
Jensens buffhus!
Tyvärr kan jag bara ge en färdbeskrivning som utgår från din aktuella plats.
Men vad fan?
Vill du att jag ska göra det?
Ja.
Du måste låsa upp.
Men det där är ju blås av ett tåg här! Vad fan? Jävla slinka! Det kommer att ta lite tid här. Men ja, vi får helt enkelt se hur det går för mig lite längre fram. Det var allt. Då har vi testat årets julklapp GPSen. Fan vad jag hatar GPS. Ja, men överlag då, om jag kan rekommendera GPS eller inte. Jag kan ju såklart rekommendera GPS, men är man väldigt hungrig och har bråttom och sådär, då ska man nog säkra upp med en kartbok.
Okej. Okay. Oj, 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 GPS, ja, rekommenderas. Men med lite varningens finger, om man är riktigt hungrig så ska man, ja, kanske komplettera med en kartbok. Det är någonting att lägga där under granen. Fint, konsumentinformation.
Ja.
Mm. Råd och rön.
Ja, strax ska vi ha krimmorgon. John, kan du ge mig en liten tease? Vad kommer det handla om? Säg inte vilket fall, men ge mig någonting som får det att bara vattnas i munnen.
Var det verkligen en uggla som mördade Kathleen Peterson?
Jo.
En uggla, säger.
Var det verkligen en uggla som mördade Kathleen Peterson?
Och nu låter du som en GPS-mottagare.
Förlåt, jag förstår inte vad du försöker säga.
Jag hade ju tänkt recensera den nya Beatles-dokumentären Get Back. Hade jag tänkt göra i måndags först, han är inte klart med den. Hade jag tänkt göra i tisdags först, han är inte klart. Hade jag tänkt göra i onsdag, den är ju jävligt, det är en väldigt lång produktion.
Är den 9 timmar?
Ja, den är, ja, nästan 8 timmar lång. Mm. 468 minuter, Peter Jacksons nya hyllade dokumentär då.
Men herregud, alltså den var så lång.
Och den är bara 3 delar också, så att varje del känns ju som att man ska göra ett jävla träningspass. Det är ju ett fysisk...
Det är som Vasaloppet.
Ja, men nästan. Så det är en mental liksom förberedelse innan man tar sig an det här. Och jag ska dela upp det här i lite olika segment, den här recensionen. För det finns, man måste kunna belysa det här i olika aspekter. Är det bra? Ja, det är bra i vissa aspekter, men det är också lite dåligt i vissa. Men den utspelar sig i alla fall under 21 dagar i januari 1969. Beatles är på upphällningen som band. Det visste man ju inte riktigt när de samlades där, men det märker man ganska snabbt att det är lite spänd stämning. Mm. Men alla fyra är, lite som John, konflikträdda. Så att de är irriterade,
ja.
Men de säger inte riktigt rakt ut, utan man får liksom läsa mellan raderna.
Okej, okay. Ja. Men det känner vi igen.
Ja, men förstår du, det är lite som vi är lite i den här podden också. Om vi är irriterade på varandra så kan man bara, man märker det bara på en stämning. Det är väldigt sällan någon bara smäller igen dörren eller någonting.
Ja,
men... Nej, jag är väldigt irriterad just nu.
Okay. Varför det?
Det här är då Paul McCartney och George Harrison som sitter och har en sån, ja. Man kan säga att mycket av de här 8 timmarna är att de sitter och jammar på olika låtar. Det är själva proceduren. Ja, så här låter det då när det blir lite irritation, liten fnurra på tråden.
It's like it's complicated now. So see, we can get it simpler and then complicate it where it needs complications. But it's complicated,
it's
in the
complicated.
Bit.
I mean, I'll play just the chords if you like.
No, no. Come on, you always go on.
Don't read what I say. I'm trying to help you, but I always hear myself annoying you. And I'm trying to...
No, you're not annoying.
I get so I can't
stop annoying you.
But you know what I mean? Well, you know, we do this then, and we... And then, I don't know.
Mer dramatiskt än så där blir det egentligen inte.
Nej.
De håller på då att repa, för de vill släppa en ny skiva och de ska göra en livekonsert, och de håller på då att försöka liksom jassa fram nytt material medan de filmar. Det är ju en väldigt spännande process att se de här legendarerna bara sitta och hitta alla de här olika. Let It Be premiärspelas där för de andra bitarna. Allt sånt där.
Ja.
Det är fint att se dem. Tiden är ju ett problem. Peter Jackson har då klippt ner 60 timmar film och 150 timmars ljudinspelningar.
Mm.
Till de här 8 timmarna. Hans första klippversion, han kom och sa, nu är den klar. Då var den 18 timmar lång. Det är ändå långt.
Nej, men gud, vem fan ska sitta och titta på det?
Nej.
Inte ens som serie vill man se 18 timmar.
Nej. Nej, det var ju exakt vad nyversionen av Twin Peaks var när David Lynch kom. Han sa, det blir 18 timmar.
Nej.
Och Showtime bara, va? 18? Vi tänkte typ 6 avsnitt. Uh-huh. Nej, det blir 18 timmar.
Ja, men det är ju någonting, och det här är ju Ulf Lundell-syndromet, är ju att när man blir tillräckligt stor så har man ju inte... Redaktörer och sånt där försvinner ju längs vägen.
Det är ingen som vågar säga så.
Nej, det är ingen som säger, Peter, jag tror de har kanske kapat en 10 timmar här.
Mm.
Men sen lyckas han då jobba ner det, för innan pandemin så skulle han ha premiär på bio. Då var det plötsligt bara 2,5 timme.
Okay.
Ja. Sen kom pandemin, och det gillade ju Peter Jackson, för då kunde han dra upp den igen till den här 8 timmars versionen som vi har då på Disney+. Och jag vet ju lite hur Peter har det. Jag sitter ju och klipper min senaste stand-up-show nu, och då ska jag få ner den från 85 minuter till 59. Så jag vet ju lite hur svårt det är det här att kill your darlings. Va? Det är lite,
ja,
eller hur, att man sitter där och har det här historiska materialet, och man vill samtidigt göra materialet rättvisa. Och man tänker, man rycker det här. Ni förstår, folk blir arga och så vidare. Det är jävla mycket som man ska ha, som jag och Peter tänker på när vi sitter i klipprummet. Det mest dramatiska då som händer på de 8 timmarna egentligen är att George Harrison plötsligt lämnar bandet. Paul McCartney håller på att ge honom en massa tips. Han gillar inte feedback. Paul McCartney har ofta den, som vi har kallat i podden, feedbackblicken. Att han kommer med, testa och gör så här istället.
Mm. En idé bara.
En idé bara. Och George Harrison får till slut nog och säger bara på ett lunchbreak att grabbar, Nu lämnar jag Beatles.
When?
I think I'll be leaving the band now.
Det var inte såhär what, utan when.
Nej.
Alltså, att han hade väntat på det.
Och sen gick George Harrison hem, skrev i sin dagbok den 10 januari 1969. Got up, went to Twickenham, rehearsed until lunchtime, left the Beatles, went home.
Oh, ja. Left the Beatles, went home.
Ja, men det är ändå en kaxig dagbokanteckning. Ja.
Jag har något.
Sen kommer han tillbaka och så vidare. Man har ju kanske inte riktigt förstått tidigare hur irriterande Yoko Ono var. John Lennons då flickvän och fru. Men hon var ju med. Hon var ju med hela tiden i den här dokumentären. Hon sitter alltid med. Och precis efter att George Harrison lämnar bandet, några minuter senare, så har hon en mikrofon och börjar sjunga. Hon verkar helt oberörd av att tidernas mest framgångsrika band har precis splittrats. Hon verkar vara... Man ska inte så att säga hata på en kvinna, va? Men hon verkar vara...
Kvinnohat!
Ja, jag förstår att det kanske är lite kvinnohat, men hon... Har ni några problem med det med folk som ofta drar med sig partners? Jag har alltid stört mig på det.
Jag känner igen mig det här, för jag kommer på mig själv med att jag typ har liksom så här mejlar min mans HR-person och sådana grejer.
Vad sagt, vadå?
Höj lönen.
Nej, jag tycker att han verkar vara lite utbränd. Ja. Men du vet, jag känner... Fan, jag är ju en Yoko Ono.
Varför är han det?
Kan det vara alla knivhot?
Nej, men jag förstår Yoko Ono, men jag förstår också, om jag ser på det utifrån, att det måste vara jävligt irriterande.
Ja, men det verkar vara ett irritationsmoment för de andra Beatlesen. Och jag har alltid varit en sån. Jag hade en kompis som alltid tog med sig sin flickvän överallt. Och jag på den tiden var det svårare för mig att dölja mitt kvinnohat. Alltså, alltså inte kvinnohat så, men kvinnohat mot just den här personen.
Vem var kompisen?
Jag tycker inte ens att vi ska säga att det är kvinnohat, för det har inte med det att göra.
Nej, det är partnerhat.
Partnerhat.
Ja, det är bra.
Det finns ju tjejer som alltid tar med den där jävla snubben som ska tycka till om det.
Ja, när jag dansade i Let's Dance, då hade min kvinnliga partner, hon hade alltid med sin kille i danslokalen.
Han var orolig då.
Jag vet inte varför han satt där. Han var jättetrevlig, men jag tänkte ibland, gud vad han sitter där.
Ja.
Och det är samma sak, jag tycker att partners har sin plats, men partners måste, och jag tycker inte att en partners plats är liksom framför mikrofonen 5 minuter efter att Beatles har splittrat och sjunger en egen truddelutt.
Då är det lite okänsligt?
Ja, okänsligt är det. Oh, respektlöst skulle man kunna hävda att Yoko Ono är.
Ja, verkligen. Och hon har hög tro på sig själv då.
Ja, verkligen.
Här kan jag ta över.
Ja, men det har de ofta partners, va? De sitter
alla
där
partners.
Mitt i min chatcha så säger han, hörru du, tänk på, nej! Ja, ni fattar.
Det är inte bäst om jag tar över här.
Det är ju en särskild typ av partner. Alltså,
ja, det är det. Jag skulle aldrig vara en sån partner som bara glider upp och hänger med. Jag är ju motsatsen. Jag säger, vill du hänga med? Nej, absolut inte.
Nej,
det är inte heller uppskattat, men det är den typen av kille jag är.
Jag närmar mig mer Yoko Ono tyvärr, men jag försöker jobba på det.
Men recension av dokumentären då? Ja, det finns mycket som är fantastiskt med den. Det är ju häftigt att se ikoner som de här, som är medvetna om sin ikonstatus samtidigt som de skrivs in i historien. Alltså som när Noel Gallagher i Oasis gick upp på Nebworth 1996 och det första han skrek ut var "This is history." Alltså när man själv är medveten, alltså lite som när jag kommer in här i poddstudion varje morgon och skriver "Vi ska skapa historia." Eller hur? Det är samma typ, att alltså man är medveten om.
Ja, det är väldigt märkligt när du gör det.
Ja, men medveten
alltså... brukar vi inte, jag och Klara kalla det när du skriker det, men...
Nej.
Här sker historia.
Ja. Det har ju också hänt.
Någon typ av historia är det, i alla fall.
Ja. På samma sätt finns det då ögonblick när Beatlesarna själva reflekterar över sin egen plats i historien medan den sker.
But it's gonna be such an incredible sort of comical thing, like in 50 years time, you know. They broke up because Yoko sat on an M.
Or just something I did. What?
Nej, men
they broke up because...
För att Yoko satt på en förstärkare.
Ja,
han skojar lite. Men det finns en fascinerande när han säger just att om 50 år kommer folk se det och tycka att det är konstigt. Och nu har det gått 50 år.
Och, och narrativet har varit ganska länge att Yoko Ono splittrade Beatles.
Han var inte helt fel ute.
Han förstod
inte. Ja, men vissa har ju blivit helt golvade av den här dokumentären. Det var någon nisse som skrev på Fredrik Wiken som var ett stort fan av dokumentären. Han såg allt i ett svep. Det får han väl älska om han vill. Det har jag lägger ingen värdering i. Men folk på hans kommentarsfält, det var en kille här som hade använt namnet att fåntratt. Nej, det kanske inte ens använder annat, men jag kallar honom fåntratt. Jag håller med dig till 100%. Kan inte tänka på annat sen jag sett den. Det här är så overkligt att titta på. Så vackert och .. Otroligt. Golvad är för svagt ord. Ett nytt ord måste uppfinnas för denna upplevelse. Att fåntratt kan ni gå in och svara honom. Och den känslan var det ju inte. Det här var ju egentligen en musikversion av den stora älgjakten. Det var ju slow TV. Älgarna ersatte med brittiska musiker, men tempot var det samma. Man satt satt där med en termos och tänkte snart måste det väl hända.
Kommer Beatles snart eller?
Nu har jag tittat på den här agenten i 3 timmar.
När ska de gå över älven?
Ja. Är det Ringo Starr där borta eller är det bara en älgko? Ja. Men det var mycket som var fantastiskt. Det var fint att se den här rooftop-spelningen på taket där de hade sina coola kläder. Ringo Starr hade en otroligt cool sån här rock'n'roll röd rock. Mm. Och så kollade jag upp den. Det var bara det var hans frus röda regnrock. Så det var inte så coolt. Men det var coolt. Ja. Det var coolt att de gick och intervjuade alla människor nedanför taket och få höra vad den generationen tyckte om Beatles när Beatles hände. Alltså höra tanter, vissa som sa ja, jag älskar The Beatles. Och vissa affärsmän som sa, åh, vilket oljud, stäng av det. Det var coolt att se.
Stäng av.
Det är väldigt högt. Stäng av. Man såg att
kasta ner dem från taket.
Ja, och när Karl Ove Knausgård recenserades i New York Times, hans första bok, då beskrev Times hans bok storhet just att den behövde vara så ingående för att det var då konsten skapades. Alltså att det tråkiga i Knausgårds liv var det som förhöjde boken till stor konst. Alltså att hade den inte varit lika ingående så hade den inte varit den här stora teckningen av vad livet är. Och så, det skulle man kunna hävda om den här dokumentären också. Men vad fan, såklart att han hade kunnat kapa hälften och den hade varit lika bra. Och nu hotar, för jag säger hotar Peter Jackson att han ska släppa en extended version av den här dokumentären. Om man kände att man vill ha fler bilder och fler jam sessions med The Beatles. Det vet jag inte om man behöver egentligen eller om man vill. Men den var bra, se den. Men för första gången i världshistorien så rekommenderar jag faktiskt att köra den i 1,5 speed. Det har jag aldrig gjort förr och jag tycker det är en motbjudande sätt att liksom ta del av konst.
Ja.
Men den här kan man faktiskt speeda upp utan att det händer något.
Kan man göra det med din show också?
Nej, då missar man väldigt mycket detalj. Mm. Okej, nu då, John Wilander Lambrell, Sveriges främsta krimreporter. Han sitter där borta och har han ett fall? Jo, då har han.
Krimmorgon.
Varje vecka, varje torsdag så har du med dig ett spännande krimfall till oss. Vad har du med dig idag?
Ja, men jag har ett av de mest fascinerande fall någonsin skulle jag vilja hävda. För det är nu nästan exakt på dagen 20 år sedan det här tog sin början. Och inget annat fall är jag så kluven till. Alltså ena dagen tänker jag tror inte han gjorde det här. Och andra dagen tänker jag såklart att han gjorde det. Jag ska prata om det så kallade trappfallet.
Ja.
Det är en dubbeltydning då. Det kallas ju för the staircase. Alltså staircase och staircase.
Smart.
Ja,
smart.
Och det börjar ju då med att i december då 2001 så hittas Kathleen Peterson död på botten av hennes trappa. Hon är gift med Michael Peterson som hon bor med. Och Michael var en någorlunda framgångsrik författare på den här tiden. Inte Jockeyboy framgångsrik, men han hade släppt några böcker. Och Michael Peterson, allt börjar med att han ringer 911 då och rapporterar att hans fru Kathleen Peterson har ramlat ner för trappan. Och de bor i ett fint stort hus i North Carolina. Jag tänkte vi kan väl lyssna på det larmsamtalet.
1810 Cedar Street, please.
What's wrong?
My wife had an accident. She's still breathing.
What kind of accident?
She fell down the stairs. She's still breathing. Please come.
Is she conscious?
What?
Is she conscious?
No, she's not conscious.
Okay.
Please.
How many stairs did she fall down?
Huh?
How many stairs?
Stairs.
How many stairs? Calm down.
No, 15, 20, I don't know. Please, get somebody here right away. Please.
Okay, somebody's dispatching the ambulance while I ask you questions.
It's a force field.
Ja, han låter ju väldigt upprörd.
Polisen kommer dit och de börjar direkt tycka att här är det någonting suspekt. Mest för att det är otroligt mycket blod runt kroppen på Kathleens kropp då. Hon är ju död när de kommer fram och det är blod, och man kan ju hitta bilder på det här. Det är blod i princip i hela trappen. Det ser helt enkelt inte ut som att hon har ramlat ner utan snarare blivit mördad då. Och blodet på väggarna är också redan torkat, vilket det kanske inte borde vara om det här precis hände. De häktar Michael Peterson direkt. Han hävdar att han har suttit kvar ute vid poolen och druckit vin, Parnevik-style, och att hans fru gick in långt innan honom då och råkade ut för det här medan han satt kvar. Michael Peterson tar in en dyr försvarsadvokat från New York, en egen brottsplatstekniker som menar på att det är möjligt att Kathleen kan ha dött av att ha trillat ner för trappan. Så ord står lite grann mot ord när utredningen ska övergå till rättegång. Men då händer någonting precis när rättegången ska starta. För det framkommer att när Michael Peterson bodde i Tyskland 15 år innan, i distriktet Rhein-Main, där Edvard Bloms favoritvindruvor odlas, så hade han en vän, Liz Ratliff, som också hittats död i en trappa. Och Michael var den sista som sett henne vid liv.
Två döda kvinnor, i båda fallen har de då trillat ner för en trappa, och i båda fallen så är han då den sista som har sett dem.
Svar ja.
Ja, det är ju otroligt osannolikt att det skulle hända någon. Fan, vilken otur man har om det är så.
Ja, man skulle ju aldrig våga gå ner för en trappa med honom igen.
Jag vill aldrig vara i närheten av en trappa.
Klara, ska vi gå ner och hämta bolsättet i källaren?
Tillsammans?
Nej, tror inte det.
Du och jag bara. Nej, men den här första kvinnan, hennes död hade fastslagits var en olycka, att hon hade fått en stroke då. Men det här fallet får ju liksom nytt liv nu, 15 år senare. Och åklagaren bestämmer sig för att gräva upp hennes kropp på kyrkogården för att göra en ny obduktion. Precis som man gjorde med Carolas katt, som när Runar erkände att han hade skjutit den.
Jag gjorde det så.
Och det visar sig att den här kvinnan har i princip samma skador som Kathleen, och man kommer använda det här emot Michael i rättegången. Men vad är åklagarens teori om motivet då? Jo, att Kathleen hade upptäckt att Michael Peterson var bisexuell, vilket han var, och att han haft affärer med män, vilket han hade. Men Michael hävdar att hon visste om det här och att de hade ett öppet förhållande. Så som Soldoktorn och Lotta Engberg kommer ha inom några månader om min förutsägelse slår in. Men domstolen går på åklagarens linje och dömer Michael Peterson. Och det som händer efteråt är att det bland annat framkommer en ny teori medan han sitter i fängelse. Nämligen att det var en uggla som dödade Kathleen Peterson. Alltså inte Magnus Uggla, nej, utan en riktig uggla.
Uggla har nästan dödat mig en gång, alltså Magnus Uggla. Han cyklade på mig i Österport en gång.
Ja, Magnus Uggla.
Magnus Uggla.
Det är något med ugglor då.
Jag vet.
Just det, så det var inte en cyklande uggla. Det var artisten Magnus Uggla.
Ja, i det här fallet så var det inte artisten Magnus Uggla, så vitt jag vet.
Utan det var en riktig uggla.
Ja, verkligen. Vi får försöka hålla isär de där.
Det här är fågeln Uggla.
Fågeln
Uggla. Eller rovdjuret Uggla.
Ja, exakt. Mm. För i obduktionsrapporten så hade rättsläkaren nämligen skrivit att man funnit några ugglefjädrar i Kathleens hår.
Det är också märkligt.
Och en uggleexpert.
Vad fan är det? Kalla in uggleexperten. Äntligen, jag har suttit här i 40 år. Inget jävel.
Ja, exakt. Men han fick äntligen sina 15 minutes of fame här. För han tyckte också att skadorna på Kathleens huvud tydde på uggleklor.
Uh-huh.
Och det här låter ju väldigt märkligt, kan man ju tycka. Och så här reagerade Leif GV när han fick höra teorin.
Han lät tveksam, eller?
Ja, men lite tveksam, och det blir man ju. Men uggleattacker på människor sker faktiskt ibland. Precis som du sa, Klara, en uggla gav sig på dig. Det behöver inte betyda att man har gjort någonting, utan
det var ju en Magnusuggla.
Ja, det var en Magnusuggla, så det gäller att hålla isär dem där, tror jag.
Ja, det är fan lätt att röra ihop.
Och ugglor fanns i de här trakterna i North Carolina, och det hade skett såna här attacker med många med dödlig utgång då. Alltså inte Magnusuggla-attacker då, utan djuret uggla, så det är tydliga. Michael Petersons försvarare lyckas till slut få resning i fallet på grund då av att blodexperten som åklagaren använt i den första rättegången visade sig vara en total odugling. Han hade medvetet då vittnat fel i flera andra rättegångar, och hans experiment och expertis ifrågasattes, vilket gjorde att alla expertvittnesmål han gjort slängdes ut. Och då gick Michael Peterson fri efter att ha suttit i fängelse i 10 år.
Mm.
Idag är han 78 år och lever i Nashville. Hans barn tror fortfarande att han är oskyldig. Men då är ju frågan, vad hände egentligen när Kathleen Peterson dog i december 2001? Sanningen är, jag vet inte.
Nej.
Jag gick och såg när Michael Petersons advokat kom till Stockholm här om året och pratade om fallet på Södra Teatern i Stockholm. Och jag ska inte ljuga, vi som var där var inte de coolaste personerna i högstadiet. Men det var väldigt intressant att höra. Och han sa ju det, så här, om någon hade sagt till mig för 20 år sedan att jag hade turnerat världen runt och berättat om det här fallet, så skulle jag nog trott att de var galna. Men det gör han.
Men du och ett gäng svenska uggelexperter då?
Nej, men vi var bara intresserade av det här fallet. Och jag måste ju säga, det var liksom fullsatt.
Ja,
och jag tänkte, det här
hur
är ju...
många finns det?
Ja, men det är otroligt. Det var nästan bara kvinnor också, vilket jag tyckte var intressant. Strunt samma. Men då, hur ska man reda ut det här? Jo, jag tänkte ta upp de tre starkaste indikationerna på att han var skyldig kontra oskyldig. Och så kan väl ni, Messiah och Klara, säga vad ni tror.
Mm.
Vi börjar med varför han skulle vara skyldig då. 1. Det fanns ett skoavtryck på Kathleens kropp som matchade Michaels. Någon som inte går ihop med hans egen story. Och framför allt då kanske, när polisen kom fram så hade Kathleen alltså blött ut. Något som rättsläkaren sagt måste ha tagit 1,5, kanske 2 timmar. Och om hon ramlade eller blev attackerad av en uggla, rovdjuret då, är det verkligen möjligt att Michael inte skulle ha upptäckt det tidigare. Ja. För han säger ju då att han satt ute vid poolen, återigen Parnevik-style, mellan midnatt och 02.00 i 12-gradig temperatur i december i North Carolina. Paret hade över 1 miljon i kreditkortsskulder och Kathleen hade en livförsäkring på 10 miljoner. Och när ambulanspersonalen först kom fram till Kathleen sa de att Michael gick upp en våning och kollade sin e-post.
Va?
Ja, det var det första han gjorde då. Och jag menar, han kanske väntade på ett viktigt mejl.
Jo, det kan man göra. Men
var det mitt i natten?
Mitt i natten. Ja, det kanske tyder på att han var skyldig. Ja, det låter ju väldigt konstigt. Ja, oskyldig då?
Ja.
Alltså, Michael Peterson har ju varit med i den här kända dokumentären som heter The Staircase då, som man kan kolla på, som är många timmar, nästan lika många timmar som Beatles-dokumentären faktiskt. Det är någon slags slow tv det också. Han har intervjuats nästan hundratals gånger. Alltså, det är bara YouTube av honom. Han är med på tv ganska ofta. Och jag vill hävda att han ger ju ett väldigt trovärdigt intryck. Skulle han verkligen kunna vara med i så här många intervjuer där liksom intervjuerna måste ju bara vilja försöka sätta dit honom, få honom att säga fel och få så här många svåra frågor och lyckas med att aldrig försäga sig? Är det ens liksom möjligt?
Nej.
Ja, men det är väl klart. Du kan intala dig själv det där.
Kanske. Två då. Brottet ser ju inte direkt planerat ut och det finns ju inget tydligt motiv. Alltså om det skulle vara då att de hade skulder och hon hade den här livförsäkringen, då finns det väl ändå bättre sätt att mörda någon mer planerat än att men bara han, slå ihjäl
hade
någon.
Hade inte han någon affär också?
Nej, han hade ju affär med män då.
Ja.
Ja, men han menar ju på att det var inget konstigt.
Nej,
att,
i och för
att
sig.
Att vara bisexuell är inget brott
längre. Jag tror inte heller.
Nej, jag tror inte,
nej, men det är inte det jag menar.
Det var ju dock lite grann i North Carolina i början på 2000-talet och det var det att många hävdade var därför då åklagaren gick efter Michael Peterson då.
För okay.
De menar ju på att ingen...
Det var en häxjakt.
Ja, men alltså så här, ingen kvinna skulle ju vara okej med att ens man låg med män.
Jag samtidigt. Skulle vara det.
Ja. Tre då, det finns heller ingen som vittnat om att Michael Peterson någonsin varit våldsam eller haft problem med ilska. Något man nästan alltid hittar hos män som mördat sina fruar. Ja. Men det har man inte hittat här.
Nej.
Vad tror ni då?
Jag tror på ugglan ändå.
Du tror på ugglan?
Ja.
Nej, det var oväntat.
Och inte Magnus Uggla.
Nej, utan Rick Uggla. Nej.
Inte Magnus Uggla.
Nej, jag tror han är skyldig och jag tror att han gjorde det med kallt blod.
Mm.
Okej.
Okay. Ja.
Ja, ja. Jag vet fortfarande inte. Jag är 50-50. Kontentan är att det finns ingen vinnare här. Alltså, om Michael mördade Kathleen så fick han inte sitta av det livstidsstraff som han fick. Är han oskyldig så har han fått sitta 10 år för ett brott som han inte begått medan ugglan fortfarande är på fri fot. Och jag tror aldrig vi får svar på frågan om vad som hände. Men jag rekommenderar verkligen att se dokumentären Staircase, läsa på om fallet och bilda sin egen uppfattning.
Mm. Ja, men gör det. Se Staircase, se Beatles-dokumentären och så hörs vi här tillbaka igen om 12 år när ni är klara med dem. Eller för resten av er som skiter i dokumentären, ja. Så hörs vi redan imorgon. Imorgon är fredag. Då har vi en musikgäst här. Och vi fortsätter räkna ner tips om julklappar.
Mm-hmm.
Och så har vi en jombola med Science Minute och allt sånt där som ni älskar. Vi hörs imorgon då. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er själva och varandra. Hej, hej!
Hej!
Hej.
Podplay. En del av...